Välkommen till Slaget efter 12. Det är tisdag idag. Vi ska tala om energiproduktion och statligt företagande. Stefan Winniger heter jag och det gäller det bolaget Fortum där staten är majoritetsägare som har köpt upp det tyska energibolaget Uniper eller vad det nu heter på tyska. Och den affären är en stor affär som framförallt ger tillgång till energiproduktion i Tyskland som i huvudsak, vad jag har förstått, baserar sig på fossila energikällor. Det här har väckt uppståndelse delvis, den här affären, och vi ska diskutera det här. Och en kritiker som finns i den här affären har vi med här i studion. Det är riksdagsmannen Harry Harkimo från Lika Nytt. Välkommen till Slaget efter 12.
Tack.
Och så också välkommen till Måns Holmberg, du är Investor Relations Manager. Kom inte på någon bra svenska översättning där på Fortum. Välkommen till Slaget efter 12 du också.
Tack så mycket.
Harry Harkimo, ja. Varför är det fel att gå in i Tysklands energisektor?
Jag var ordförande då för EGA, styrningsgruppen då för några år sedan då när Fortum köpte den där första delen och det var Pekka Lundmark där. Och
VD på Fortum.
Och VD för Fortum, han var där och presenterade den här affären. Jag var då emot den, så det här är inte någon ny grej för mig. Mig och det där, jag var emot den på grund av de här utsläppen och de här kraftverken som finns i Tyskland och som business, som man tänker det här som business för Fortum. Mm. Så det är en jävla bra business liksom, det gör bra vinst det där företaget och det där priset är riktigt okej som de har betalat. Det här var kanske lite högt det här som de nu betalar för att få det där majoriteten med annonser där priser i förhållande till vad det ger dividend. Jag har räknat det ger dividenden 5% kanske. Det är ganska nära vad det ger dividend. Så som business är det här ju en bra grej för Fortum. Och det som jag kritiserar bara att ska Finland vara med i produktion som har så mycket kolkraftverk och ska vi vara med där. Och sen om man tänker sig att bolaget är värt liksom en viss summa och 30% av bolagets omsättning kommer från kolkraftverk och de kommer ju att dras ner i Norskede. Okej, nu säger EU att det ska dras ner till 2050, det är ju en jäkla lång tid. Mm. Jag är helt övertygad om att man kommer att gå mycket snabbare där. Sen säger Tyskland att de ska gå ner 2038. Okej, jag vet att Fortum säger Uniper säger att det är för tidigt för Tyskland, att det kommer att läcka längre tid. Det är en sak, liksom, att hur snabbt hamnar man sen sist och slutligen och drar ner på en 30% del av businessen, och det kan ju inte öka på värde av bolaget på något sätt. Fast jag vet att det där Fortum säger att det kommer sen gas och det kommer något annat istället, att vi får bättre betalt för det. Mm. Det är en sak. Sen en annan sak är den att är det rätt att ett finskt bolag vill sätta inför rätta Holland för att de ska ta ner sin kolkraftverk där. Fortum säger ju att det här det är inte frågan om att de inte skulle vilja att kolkraftverken skulle dras ner. De säger att det är internationella kontrakt som de har gjort och det är därför de vill föra dem inför rätta. Så min liksom grejer det här, att är det bra för Finland att äga ett sånt här bolag? Jag förstår att Fortum vill köpa det, jag förstår att de vill göra business på det här och de säger att de vill förnya energiproduktionen och det ena och det andra. Mm. Det är min orsak och så kan man, om man tittar på långt perspektiv och tittar på att vi sålde de här elektriska, nätterna som just vi hade i Finland.
Elnätsbolag nu.
Ja, och så köpte vi det här. Att gick det riktigt så som det skulle gå? Mm. Det kan man diskutera också, men det är onödigt att diskutera sånt som har hänt för 10-5 år sedan. Men liksom, det här är bara min kritik. Jag kritiserar inte på det sättet. Liksom. Jag tror att det kommer säkert att vara en bra business för Fortum, men jag kritiserar det att är Finlands stat den rätta att äga ett sånt här bolag?
Mm. Nu har du flera frågor. Ska vi ta den här? Ska vi börja först i den änden att köpa ett bolag som har 30%, säger Harry Halkemo här, kolbaserad elproduktion som ska fasas ut. Ja. Försvinner 30% av affärsverksamheten, då är det alltså en dålig affär, eller vad säger ni?
Ja, det, jag egentligen kan ju börja med att tacka för att Hjallis då tyckte att det var en bra affär ekonomiskt. Den här, så det är ju bra att vi där är överens om den saken. Sen vad gäller den liksom strategiska biten och liksom det här med att fasa ut kol över tid. Det är ju klart när vi har sett på Unipers då produktionsanläggningar. Mm. Där du har grovt sett så kan man säga att 20% består av då svensk och tysk vattenkraft och det här svensk kärnkraft. Mm. Och det där. Sen har du 50% som är då gasbaserad elproduktion och sen har du 30% som är kolkraft. Mm. Då, och det är ju klart att när vi har sett på det här bolaget, vi har sett på deras tillgångar och gjort en bedömning av värde på bolaget. Det har ju inte varit någon överraskning för oss att kolkraft är någonting som är på väg ut. Det är klart i många länder så antingen finns det någon lagstiftad eller sen finns det en lag på kommande eller något annat. Eller överhuvudtaget bara liksom ett klar ambition av att avstå från kolkraft. Så det är klart att vi har sett det. Och det är klart att vi inte har räknat med att de kolkraftverken som Uniper äger då ska snurra på för evigt, utan det är ju en del av vår kalkyl där. Vi ser ju betydligt mer värde då i vattenkraft och kärnkraft som vi vet att kommer att vara väldigt viktiga då i den här energiomställningen och som också då ger utsläppsfri el länge fram.
Men hur mycket är kolkraftverken av den där vinsten?
Det ger en del av vinsten, men där ser man ju redan att det här till exempel nu sen 2000, nu har jag inte de exakta siffrorna på hur stor del av vinsten det är, men det där man ser ju redan att om man jämför år 2018 med 2019, så efter att utsläppsrätterna gick upp från cirka 5 euro per ton till 25 euro per ton och var till och med uppe kring 30 euro per ton, så ser man att kolkraften generellt sett inom Europa har betydligt färre drifttimmar än tidigare och gaskraften har mera. Så där är ju en av de här sakerna också då när man ser på Unipers produktionsportfölj. Samtidigt som vi vet att kolkraften kommer över tid att liksom fasas ut i de olika länderna, så vet vi också att det här att gaskraften kommer att få en större roll, en viktigare roll för att balansera. Det är väldigt svårt att det här bygga ett energisystem som bygger enbart på sol- och vindkraft. Om vi vill ha lamporna tända då när solen inte skiner och vinden inte blåser, så behövs det någonting annat som ger flexibilitet. Och där kommer vi att behöva flexibilitet från vattenkraft, det kommer att behöva det från gaskraft, det kommer att behöva det också från konsumtionssidan. Så egentligen alla medel som vi hittar där, som hämtar mer flexibilitet i marknaden kommer att behövas. Mm.
Men ni är alltså inte rädda att så här köpa ett, jag ska likna det här, köpa ett hus som ni vet är snart värt en tredjedel mindre, därför att den där delen, 30% kommer att försvinna. Det hotar inte så att säga kalkylen.
Det hotar inte kalkylen, men vi har sett på Unipers anläggning och anläggning för anläggning och vi har värderat dem. Och det är klart att kolanläggningarna, även om de i dagsläge kanske ger in en viss andel då av resultatet, så är det ju inte det som har ett framtida värde i bolaget, utan det framtida värde ligger någon helt annanstans. Då.
Men ni betalar ändå för dem idag?
Vi betalar ett totalpris för de aktierna vi köper. Som
det är
som
jag tror att ni räknar fel, det är att jag tror inte att de kommer att finnas till ända till 2050 eller till 2038. Jag är helt övertygad om att den här klimatförändringen kommer att ske så mycket snabbare och det kommer att bli så mycket liksom mer att de kommer att måste köras ner mycket tidigare. Det är bara min egen liksom, att det finns ingen statistik på det här eller något som, men jag är helt övertygad om att de inte finns kvar 2050 mera. Och jag vet inte hur länge ni har räknat att ni kommer att ha dem. Och det som jag kritiserar ju inte att ni har köpt de här vattenkraftverken, och jag tycker att det är allt det här bra. Jag kritiserar det att en minister i Finland som hon var inte Sirpa Paatero kritiserade den här affären då när de köpte den här första delen av Uniper. Och nu har hon vänt liksom kappan efter vinden och nu kritiserar hon inte. Nu pratar hon något sånt här att man kan ju påverka något. För det första förstår jag inte hur en minister kan påverka sådana här saker, vad som händer i Uniper och vad som händer i Fortum, för att enligt vad jag förstår så väljer man styrelsen dit och inte något annat. Så jag förstår inte hur man kan påverka den här energiproduktionen.
Mm. Sirpa Paatero är alltså ansvarig minister för ägarstyrning just nu.
Ja, hon är ansvarig för ägarstyrning. Så här är mycket sådana här saker som, jag menar, Finland har ett kolkraftverk och de ska köras ner nu till 2030. Och att vi är med liksom i ett sånt bolag, det är det som jag mer kritiserar i det här. Inte den här businessen, jag tror att den här businessen med vattenkraft i Sverige och i Norge och sen vet man ju med Ryssland någonsin vad som händer. Där finns ju också många anläggningar och alla vet att hur kristallklart det är att man kan äga där och hur länge ni kan ha era gasanläggningar och vad som händer där. Så det är också en sak som jag lite kritiserar, inte mycket men lite, att hur säkert är det riktigt det där på lång sikt att äga där, det där. Man vet ju inte vad som händer där. Så det är sådana här saker som jag kritiserar. Nu förstår jag liksom att ni har räknat ut exakt hur den här businessen ska gå. Men är det ett rätt bolag för Finland att äga, är det rätt att Finland köper en massa som ägare en massa kolkraftverk? Så det är det som jag kritiserar i det här.
Jag kan egentligen först ta fasta på det här du talar om, det här med 2050 och ska kolkraften snurra fram till 2050 och svaret där är ju nej. Och det är inte någonting som vi har räknat med.
Tyskland har sagt 2038.
2038 är den tyska det här nedkörningen och den bygger ju på att Tyskland beslöt efter Fukushima-olyckan så beslöt Tyskland att lägga ner kärnkraften, vilket är ett väldigt stort ingrepp då i elmarknaden och en väldigt stor andel av deras elproduktion som försvinner. Och så lägger man också, och det görs till 2022.
Och ni räknar man med att de inte kommer att kunna lägga ner 2,38, vad jag har förstått det.
Nej, vi räknar med att de kan lägga ner 2,38. Och det där så att Tyskland hade ju gått in för att lägga ner kärnkraften till 2022 och sen det här kolkraften till 2038. Och det är en ambitiös plan. Nu är det bra att komma ihåg att när Tyskland lägger ner kolkraften och kärnkraften så lägger de ner hälften sin energiproduktion. Ja. Och det är en enorm mängd att ersätta. Ja. Det är ju inte något som du kan ersätta med att bara slå upp vindmöllor och solpaneler, utan det krävs väldigt mycket. Och alla de svaren har vi inte i dagsläget ännu. Inte har Tyskland det heller.
Det kommer att kosta Tyskland grymt mycket pengar.
Det är en stor omställning. Så det här är ju det som tyskarna har kommit fram till, vad som är realistiskt. Andra länder är i en lyckligare situation och kan stänga ner kolkraft tidigare. Men 2050 är inte det här. Det som EU talar om gällande 2050.
Hur räknar man annars, hur räknar man annars när man drar ner ett kolkraftverk? Liksom? Vad gör man med den där fabriken och vad gör man med den när det slutar använda? Måste man liksom... Vad händer åt det där, hela grejen?
Jag kan komma tillbaka till det där.
Hur recyclar ett kolkraftverk?
Men det jag skulle säga att det här gäller 2050. Ja. Så det som EU talar om är ju koldioxidneutralitet 2050. Ja. Men det är helt annat än kolkraft. Det innebär ju att 2050 så borde vi ju då i så fall ha liksom trafiken borde till stor del vara utsläppsfri. Ja. Du borde ha industri till stor del utsläppsfri. Du borde ha också det här liksom lantbruket till stor del utsläppsfri.
Men det ryms inte kolkraftverk.
Det ryms inte kolkraftverk, men det behövs mycket mer än det.
Ja, det
så det
jag
säger är att det som folk talar om vad gäller kolkraften är att kolkraften körs ner betydligt tidigare.
Ja.
Men jag menar, hur gör du för att det här göra till exempel flygtrafiken koldioxidfri. Ja. Om du inte klarar av att göra det så måste du istället ha kolsänkor någonstans, där du plockar ut koldioxid ur atmosfären. Mm. Så att det är ingen som egentligen talar om att köra kolkraftverk till 2050. Nej. Och det är ju inte heller det som Fortum säger.
Hur länge har ni räknat att de finns?
Det beror ju väldigt mycket på från anläggning till anläggning. Och det här Tysklands kolkommission då, som kom ut med det här sitt förslag, som inte ännu är lag, utan det är liksom i processen att bli lagstiftning. Så det bygger ju på att gå från då 42,5 gigawatt kolbaserad elproduktion då 2017. Först då det här stegvis ner först till 30 gigawatt då det här 2022 och sen till 17 vid 2030 och sen till 0 2038. Mm. Så att det går ju liksom stegvis ner den här produktionen. Men det är stora mängder man talar om det här liksom i kapacitet. Sen vissa av de där kraftverken är ju rätt så gamla och är inte speciellt effektiva. Och det är ju klart då att det här, eller ska vi säga det som är förslaget där är ju att det här ska vara auktionsbaserat. Mm. Och då innebär det ju att när olika det här bolag då deltar i auktionen så är det ju antagligen de som har de minst effektiva kraftverken som har de största utsläppen som antagligen kommer att vara de som stänger ner först. Och de som har mera effektiva kraftverk, de ska vi ju då köra lite längre. Så man ska inte börja med att stänga ner det mest effektiva.
Så att, men det är ju på det sättet när du har 8 miljarder i kassan och det börjar bränna i kassan det där, och du måste köpa något så. Så det är ju orsaken till varför det här är gjort, den här affären. Att man måste köpa något, man hade så mycket fyrk där. en annan möjlighet att man skulle dela ut en så dividend i de pengarna och staten skulle ha fått sina pengar och de skulle ha fått några miljarder. Och det är ju en annan möjlighet. Nu gjordes den här, och det är ju det som jag har kritiserat. Ja. Den här hela affären liksom, som business är det här ju säkert bra. Det ser man ju på alla de här talerna, men är det sen som business bra när du tar 30% bort av det, och hur kommer det där värdet att öka sen? Så det kan man ju bara liksom, det vet man ju inte ännu. Det ser man ju sen i framtiden.
Och jag menar, Fortum sorterar under aktiebolagslagen. Fortum ska ju förpliktiga att arbeta för att ge aktieägarna vinst och så vidare. Det är ju helt glasklart. Ja, hur fria, och att en anledning till att vi diskuterar det här bland annat är att staten är majoritetsägare i Fortum. Ja, staten, det är vi skattebetalare här. Alltså hur fritt, ska det heta grammatikaliskt riktigt, hur fritt är Fortum att själv välja vilka affärer och hur mycket bestämmer politiken vad ni gör?
Fortum är ju ett börsnoterat bolag, och som du säger, så staten äger ju majoritet då av Fortum, 50,8% av Fortum. Sen det sättet då i praktiken som det här fungerar är ju på så sätt att det här en gång per år så har vi ju då den här nominerings- och ersättningskommittén som utnämns varje höst. Och där är de tre största aktieägarna och får nämna en delegat till den här nomineringskommittén. Och sen har vi då vår styrelseordförande som den fjärde medlemmen där då. Och de kommer med förslag på styrelse då till Fortum, styrelsemedlemmar. Så det är ju där som staten då är med och föreslår styrelsemedlemmar. Styrelsemedlemmar som vi har då inom Fortum, det är ju inte ministrar, det är inte tjänstemän heller eller något annat, utan det är professionella personer som har de kompetenser som krävs för att driva bolaget.
Men staten beslutar vem ni har.
Staten sitter med och gör ett förslag på vem det är. Sen i praktiken så är det ju bolagsstämman som beslutar.
Alltså
som
staten.
Blir. Och på bolagsstämman, om det blir omröstning, så är det klart att du
sitter det med,
det finns
beslutar.
En person i rummet med 50,8% av rösterna. Så staten kan besluta vem styrelsen
alltså i princip så fungerar det på det här sättet. Det finns nomineringskommittéer, det finns det ena eller andra, men staten beslutar vem som är i styrelsen. Ja. Och då kan staten besluta att det är en sån person i styrelsen som inte tycker om en som har en affär som blir styrelseordförande där och inte vill genomföra den. Eller så finns det en som är och som vill göra det här.
Men nu måste jag då bara fråga just därför, eftersom jag då själv
men inte... Men i den här själva affären kan de inte befatta sig.
Nej, jag menar alltså Fortum behöver alltså inte gå till regeringskansliet med ett papper, sitter här, vi vill köpa det här bolaget.
Nej, vi går inte dit. Vi har ju liksom...
Men det är klart vi informerar dem.
Precis som vi träffar andra det här aktieägare så träffar vi också staten det här regelbundet då. Sen precis som säkert vilket bolag i vilket land som helst, jag menar du är ett stort bolag i vilket land som helst, statägt eller inte, händer det någonting stort inom ditt bolag så brukar du på något sätt då när det händer försöka säkerställa att de viktiga politikerna, statsministrar och andra är informerade. Mm. Inte på grund av att de äger det utan på grund av att det är något stort som händer i bolaget och det kan komma upp på agendan. Så vi har ju en kontinuerlig dialog det här med staten. Men det är ju inte så att vi går dit och säger att hej, nu har vi funderat på en sån här affär. Att liksom, vad tycker ni? Det är ju inte riktigt så det fungerar.
Men så sammanfattningsvis, ni har själv hittat på det här och själv gjort den här affären, så att säga.
Precis.
Och då ska vi gå till den här frågan som Harry Harkemo ställde här förut. Att, så, om jag ska investera i mina surt förvärvade sekiner eller euro eller vad jag nu har, då låter ju kolkraft inte som riktigt långsiktigt, vare sig så att säga, ekonomiskt eller ekologiskt investering. Nu ringer Harry Harkemos telefon här och medan han stänger av den får du svara här, Måns Holmberg. Här.
Men jag förstår den där frågan. Sen å andra sidan, om jag svänger på saken, låter vattenkraft bra? Och det tror jag att de flesta säger att det gör det.
Det låter
och då samtidigt så är det bra att komma ihåg att Unipers vattenkraftsportfölj motsvarar ungefär 80% av Fortums. Vi dubblerar inte vår vattenkraft med ungefär 80% av den. Unipers vattenkraftsportfölj är den absolut största vattenkraftsportföljen i Norden, överlägset största, som på något sätt var till salu. Den kom ju inte bara separat som en vattenkraftsportfölj, utan det kom ju som en del av hela bolaget Uniper. Men jag har ju ofta fått lov, speciellt när vi introducerade affären för 2 år sedan, så fick jag väldigt många gånger fråga, men varför investerar ni i Uniper? Varför köper ni nordisk vattenkraft? Så det är ju precis det vi gör. Vi köper den största portföljen av nordisk vattenkraft som finns på marknaden. På något sätt.
Och så köper ni mycket gasproduktion och så är ni med i den här, så är ni med i den här, det här röret som
Nord Stream 2.
Ja, Nord Stream 2 och det är väl det som ni har tänkt att ska kompensera sen det här. Till exempel ett sådant rör kompenserar väl Hollands energibehov när de kör ner det här. Så det är väl det som ni har tänkt att den businessen kommer ni att använda sen där.
No, nu bara bra att komma ihåg att Nord Stream 2 är ju det här, det är ju inte Unipers rör, utan Uniper är en av fem det här internationella finansiärer till röret. De är inte en delägare utan de är finansiär. Men precis som du säger så Groningen gasfält i Holland när det läggs ner, så det går ungefär på ett ut då den mängden gas som har kommit då från Groningenfältet här för en 5 år sedan, det är väl lite på nedåtgående nuren. Det är ungefär samma kapacitet som då Nord Stream 2 hämtar in. Så att den här nettobalansen av att Groningen stängs ner och Nord Stream 2 kommer in på marknaden är ju plus minus noll ungefär för Europa.
Men nu är det ju egentligen, nu är du så en inne på det här ekonomiska, alltså att det, ekonomiskt är det en helt vettig affär så att säga. Men frågan är, och det här är ett statligt bolag.
Jag tror inte riktigt på den
här
vettigheten. Jag vet att Fortum förklarar att de vet att de här kolkraftverken går ner. Men om du tänker att du har ett sådär stort bolag och 30% av din business faller bort, så kan jag inte liksom förstå hur värdet på bolaget skulle kunna vara detsamma.
Finns det något i den här affären som vi inte känner till? Alltså är det så att det här... Jag menar, det finns ju ett stort offentligt tryck på att minska utsläppen och att avskaffa. Det finns ju folkrörelser som demonstrerar här i hela Europa mot för att stänga ner kolkraft och så vidare. Kommer det här att finnas statliga stöd? Alltså, kommer ni få pengar för att lägga ner kolkraft? Hoppas ni på sånt?
Vad gäller Tyskland då, om vi tar det först, så där har du den här kolkommissionen som kommer ut då med sitt förslag och det här hålla på att omsättas i lag. Och det bygger ju då på någon form av auktionsförfarande för att lägga ner kraftverk. Sen frågan är liksom hur stora de ersättningarna är. Är det här, det vet man ju inte då i en auktion i förväg det här, utan det får tiden visa.
Är det inte det som ni har i Holland just att ni vill ha det här, att ni vill ha kompensation? Varför skulle ni annars sätta dem inför rätta?
Det som Uniper har då liksom diskuterat i Holland, där är det ju inte, det har ju inte kommit ett lagförslag ännu, eller det har inte fattats beslut om lagen ännu, så det här är inte någonting som är beslutat. Där har ju Uniper inte varit ute och sagt att man inte ska stänga ner kolkraften, utan de har varit ute och sagt det att ska man stänga ner kolkraften så ska det finnas ett visst investerarskydd som är normalt i internationell business då.
Men det är 2030 de har tänkt göra det.
Och där har ju då Uniper som en av flera bolag då indikerat att om man inte respekterar den här International Energy Treaty, det här, om man inte respekterar den utan stänger ner eller tvingar då kraftbolagen att stänga ner sin kolkraft utan ersättning, så då överväger de att dra det inför rätta. Inte för att man inte ska stänga ner det, utan för att få en ersättning för det.
Så att man så att säga kan, om man lagstiftningsvägen tvingas avveckla en verksamhet som är ekonomiskt viktig, så ska man få pengar för det.
Men det kommer man att tvingas överallt att göra. Det kommer, i Finland det här, kommer de att tvinga att sätta Helsingfors ner sitt kärn. Det kommer att hända överallt. Jag tror inte att man kommer att få så mycket pengar för att man lägger ner det. Jag tror inte att staten är intresserad att betala så mycket för det.
Det här är ju en fråga, det är sen spekulera i hur mycket pengar de kommer att få eller inte få när de lägger ner. Det viktiga är ju att du har du har en reglering som du kan lita på. Mm. Du har spelregler, och om det blir stora förändringar, överraskande förändringar då i spelreglerna, så har du någon form av system. Och det är ju därför som det finns den här International Energy Treaty då, som bygger just på det här, ett visst investerarskydd.
Men du svarar på fallen, den där frågan vad det kostar när man lägger ner ett sånt där.
Jag kan komma till det.
Om man
ser på då liksom den här, vilken form av fall det som har varit uppe då, basen av den här Energy Treaty då, det är ju huvudsakliga investeringar i det här i förnybar energi. Ja. Det är investeringar som har skett i vissa länder, till exempel i Spanien då, i vindkraft eller solkraft eller något annat, som är baserade på en viss tariff då, som är garanterad av staten, och så går staten ut i retrospekt och förändrar på den här tariffen. Mm. Då känner ju sig investeraren lurad och kan inte lita på det. Och då är frågan, ja, men so what? Men ska vi ha då den här typen av stabilitet? Du behöver ju den här stabiliteten ifall du vill ha nya investeringar. Och det är ju klart att de här, liksom Europa behöver nya investeringar. Vi kan inte bara stänga ner kolkraften och ingen investerar i någonting. Mm. Det krävs nya investeringar, och då krävs det också ett klimat som det här, som är där det är möjligt att göra investeringar och lita på att du kan få någon form av ersättning för det.
Men om vi talar...
Sen vad gäller att stänga ner de här olika kraftverken, jag menar, vi håller ju som bäst på att nedmontera Ingå kraftverk då, som också var ett kolkraftverk, på ungefär 1000 megawatt då, som har varit väldigt lite drift då de senaste 10 åren, och just nu så håller vi på att nedmontera det. Och det är ju förstås en process att göra det, och det finns kostnader som hänger ihop med det där. Men det är ju egentligen, det är stål och det är betong. Och det är inte så väldigt komplext att göra det här.
Ja, men om du tänker
på många andra industrier kan det vara betydligt dyrare där.
Jag förstår det, men om du tänker på att liksom 30% av din business faller bort, och sen måste du ändå betala för att den faller bort. så det verkar inte som om det skulle vara hemskt chiffigt.
Vi lägger ner då den här, som jag säger, vi håller på att nedmontera då Ingå kraftverk som då ligger på 1000 megawatt det här, i effekt. Unipers tyska kolkraft är ungefär 4500 megawatt. Så det är 4-5 gånger så stort. Det är inte, liksom, det är inte enormt. Ja. Det är samma storleksklass. Liksom
hur många har ni 12 kolkraftverk eller något sånt?
De har 7 eller 8 i Tyskland.
Ja, men allt som har 12.
Jo, lite fler sen om man räknar de andra länderna.
Ja, så det är mer än det. Så det kan, hur är det de andra länderna då, utom Holland och Tyskland?
Förutom Holland och Tyskland, Uniper hade ett par kraftverk då i kolkraftverk också då i Frankrike, som de sålde bort här nyligen, som de inte äger mer. Och sen har Uniper då både kol- och gaskraft i Ryssland.
Och Frankrike är det ibland det som ju har många kärnkraftverk i det land som tänker snabbast avveckla kolkraften av alla. Det är bara några år.
2022.
Ja, det är ju 3 år.
Ja. Men det är snabbt.
Det är väldigt snabbt. Men måste jag fråga dig, Måns Holmberg, ändå, du är alltså Investor Relations Manager. Ni har ju konstaterat att den största ägaren i finländska staten, då måste det vara dig finländska staten talar med när man vill veta vad man får.
Jo, det är du. Jo, det är vi och vårt team då på investerarrelationer som talar med.
Och vi tittade här, och alltså det finns ingen annan ägare i Fortum som är tillnärmelsevis lika stor. Alltså, finska staten har 50,8% och näst största är sen bara några enstaka procent. Ja. Så det är inte så att det finns två jämn nästan, utan det är sen en massa småägare och sen en gigantisk statlig ägare. Så att, och den här stora statliga ägaren kommer alltså till Måns Holmberg och vill veta vad händer. Och ja, då upprepar jag så att det här tidsandan talar inte riktigt för kolkraft. Vad har tjänstemännen från regeringen har frågat dig? Vad har du svarat då?
Vi har ju diskuterat på samma sätt som vi diskuterar här. Jag menar, det ungefär är så mycket mer än kolkraft. Kolkraft är en del av det, och det är ju inte alls den delen som vi har liksom haft i åtanke när vi har gjort den här investeringen. Utan det är mycket mer som vi ser som mycket mer intressant där. Om man tar då den här gaskraften till exempel då. En av de här frågorna då, när jag sa att det krävs mycket det här investeringar då inom EU för att ersätta den kolkraften eller den fossila kraften som finns i dagsläget i systemet. Det är ju klart att går vi till 2050, om vi ska vara koldioxidneutrala, så inte kan vi bränna heller liksom fossil gas. Men en av de sakerna som både vi har tittat på inom Fortum och Uniper tittar på då är så att säga syntetisk gas. Där du egentligen utnyttjar då det här utnyttjar el, och det goda här att du kan ju utnyttja el då när elen är billig eller till och med kan ha negativa priser i Tyskland. Det vill säga när det blåser hårt och solen skiner och det produceras mera el än du behöver i systemet. Då kan du utnyttja den elen till att producera vätgas. Och den vätgasen kan du omvandla då till gas som går att sätta in i samma det här gasinfrastruktur som finns i dagsläget, och så kan du bränna dem i gaskraftverken. Det här är inte något som är ekonomiskt lönsamt ännu, utan det här är mer på pilotstadiet då.
Men man måste lära sig att lagra energi.
Man måste lära sig att lagra energi, och det finns ju en ganska stor det här gasinfrastruktur inom Europa. Inte så mycket i Finland, men inom Mellaneuropa finns det gaslager, det finns gasrör. Så du får den här liksom gasen distribuerad. Du kan lika väl använda det här för den här typen av grön gas då, som du producerar på bas av el.
Eller
som
har då biogas rent av.
Biogas
kan också fyllas i samma rör.
Så att det här är ju en av de möjligheterna. Och där ser vi ju också att det här är en av de orsakerna till varför Uniper är ett intressant bolag, som har då 50% gasbaserad produktion.
Men det som du sa om det här liksom att staten är den största ägaren, så finns det 1-2% vad de andra. Så det betyder i princip att staten beslutar vem som sitter i styrelsen. Det är ju helt klart.
I praktiken så är det ju, om staten vill, så kan ju staten fatta beslut på den här bolagsstämman om de är representerade på den här
nomineringskommittén. Nu beslutar ju staten vem som blir styrelse.
Det skulle krävas att alla andra minimala ägare som har några procent var går ihop på något sätt och nästan blir största. Staten kommer ändå vara störst, men de kommer förmodligen inte, de kommer inte klara av det.
Det är omöjligt att samla ihop sådana. Det är som om du skulle äga 10 aktier och jag äger 20. Du kan inte samla ihop de här människorna, utan det är staten som beslutar. Ja. Staten måste veta vad de vill göra med ett sådant bolag, och staten beslöt att sälja bort de här elektriska elnätet beslöt om att sälja bort, och då fick de den här 8 miljarder i kassan, och nu beslöt de det är klart att de har godkänt den här affären. Det är ju helt klart.
Håller du med om så är den här ordningen?
Det är ju helt klart.
Kanske lite annorlunda. Staten har ju då liksom sett till att vi har en styrelse som kan vara verksamheten, en professionell styrelse som kan driva verksamheten. Ja. Sen i praktiken, så det var ju Fortum som beslöt då att sälja bort elnäten. Ja. Och där var ju, jag menar, ser man på den affären, det var ju frågan om, jag menar, du är en affärsman, jag menar, vi hade en elnätsverksamhet då som hade ett rimligt bra resultat med ganska stora investeringar då också, driftsinvesteringar då varje år. Så i praktiken då, när vi sålde bort då elnäten i Finland, Sverige och Norge, där var Sverige då var den överlägset största delen då, liksom värdemässigt, sålde bort de tre elnätsbolagen och fick då 9,3 miljarder.
Det motsvarar
60 års kassaflöde det här på
jag
en gång.
Bra, men du måste tänka dig att det finns jag är av den åsikten att staten ska inte äga mycket överhuvudtaget, och man ska välja vad man äger, men det här är en sån sak som man borde äga i. De här elnätena.
Det är en annan diskussion än den vi är här för att diskutera här idag.
Ja, det är en annan diskussion som vi diskuterar idag. Men därför är det staten som beslutar. Och nu var staten med och beslutade också att de där elnätena skulle säljas.
Men då ställer jag frågan, Jallis. Vad är det som är så speciellt med Esbobor? Jag menar, Fortum ägde ju då elnäten i Esbo. Ja. Varför ska staten inte äga Tammerfors elnät eller Rovaniemis elnät eller Tavastehus elnät?
No, de inte äger, men
det här var ju bara frågan om liksom cirka 15-20% av elnäten i Finland.
Överlag om de här elnätena borde staten vara med och äga det.
Om du menar stamnätet Fingrid, så där är ju staten ägare.
Ja. Och det är överhuvudtaget de här nätena, för jag tycker att man borde investera i dem mer. Det kommer inte att vara så lönsamt i det där, så därför tycker jag att det är en annan sak.
Det är en lite annan vinkel än vad vi kom hit för att diskutera här i Harkemar. Men då får jag avslutningsvis här, tiden rinner ifrån, ni talar så väl här, Måns Holmberg. Får jag bara säga, när staten kom till dig och sa, vad är det där Uniper, vad tänker ni hålla på med? Då förklarade du, så som du har gjort nu det här, det finns 50% gas, det finns 30% kol, det finns jättefin kärnkraft och det finns jättefin vattenkraft, sådär. Då sa staten vad? Jättebra, gör så där. Eller vad sa staten? Sa staten att okej, eller hur var reaktionen?
Det kanske inte är så simpelt, och kanske inte heller ska direkt referera de diskussioner vi har haft med staten.
Det vore ganska intressant.
Men det normala som vi har haft med många investerare, det var ju många som var lite förvånade. Det kan man inte sticka under stol med. Det var många som var lite förvånade så här, för att då, det är ju många som får sin bild av vad är Uniper från media. Och de läser rubrikerna, de läser kanske inte
artiklarna. Nu är det ett ganska stort bolag i förhållande till Fortums. Vad är Fortums omsättning? Är 8 miljarder eller vad är det?
Vi ligger på 5,4 miljarder, de ligger på 78.
Och de är på 78, så du köper liksom ett 10 gånger större bolag.
Det är kanske inte riktigt rätt. Liksom.
Nej, för det är tradingverksamheten med, så det är kanske 54 miljarder.
Men det är ungefär beroende på vad du ser på, så kan det vara liksom en 2-3 gånger större bolag än vi. Och det är ovanligt i och för sig att ett bolag köper ett annat bolag som är större. Men man fick ju den här frågan, det var lite fråga, liksom bara, men så har vi gått igenom den här logiken. Och hur vi ser på hela den här energiomställningen. Mm. Och det där, och där har vi ju sagt också att, jag menar, du var inne på det här, Jallis, här tidigare också, att ska staten äga, ska Fortum äga Uniper? Och där skulle jag egentligen vilja svänga på den, att vem bättre att äga ett bolag då som har fossilkraft som ska läggas ner, en Fortum då som har en klar och tydlig strategi for a cleaner world, där vi siktar på låga utsläpp, vi siktar på att göra det bästa. Vi vill ha en väldigt ambitiös utsläppsmarknad inom EU, det har vi talat om i tiotals år. vi är ju den idealiska ägaren.
Du måste säga det. Men det är alldeles klart att som jag har sagt, som business så är det här ju helt bra. Jag frågasätter det att Finland som huvudägare rätt att äga ett sånt här bolag. Som köper ett sånt här bolag. Det är det som jag kritiserar.
Nu säger Fortum säger att vem annars? Vem skulle annars äga det?
Aktieägarna. Alltså, men inte det skulle kunna vara på börsen. Inte behöva staten vara med och äga sådana här bolag. Om staten är med och äga sådana här bolag, då måste de välja vad de gör med det här bolaget. Det är ju frågan om. Och jag vill inte säga samma sak att en gång.
Då säger vi inte samma sak. Tackar så mycket Harry Harkum för att du kom till Slaget efter 12. Tack så mycket Måns Holmberg från Fortum för att ni redde ut det här åt oss. Tack ska ni ha. Stefan Winiger heter jag. Vi hörs igen i Slaget efter 12 en annan dag. Hej då!